Du lyssnar på Familjen Bridgerton, Eloise epilog, av Julia Quinn, i översättning av Anna Thuresson, uppläst av mig, Mirja Turestedt. Kära läsare, har du någonsin undrat vad som hände med dina favoritkaraktärer efter att du slog igen boken? Ville du kanske ha lite mer av just din favoritbok? Det har jag. Och om frågorna jag får från mina läsare är någon sorts indikation, så är jag inte den enda. Därför, efter otaliga uppmaningar från Bridgerton-fans, beslöt jag mig för att testa något nytt och skrev en andra epilog för var och en av böckerna i serien. Berättelsen som kommer efter berättelsen, så att säga. Jag hoppas att du får mycket nöje av Eloise och Philip på deras fortsatta resa. Med varma hälsningar, Julia Quinn. Jag är inte den mest tålmodiga människa man kan tänka sig. Det är sällan jag har överseende med ren enfald. Därför blev jag stolt över mig själv för att jag höll tand för tunga eftermiddags när vi drack te med familjen Broham. Brohams är våra grannar och har varit så de senaste 6 åren, sedan Mr. Broham ärvde egendomen av sin farbror, även denne kallad Mr. Broham. De har 4 döttrar och en extremt bortskämd son. Till min stora lycka är sonen 5 år yngre än jag, vilket betyder att jag lär slippa upprätthålla alla föreställningar om eventuellt giftermål mellan oss. Fast mina systrar, Penelope och Georgiana, 9 och 10 år yngre, lär inte vara lika lyckligt lottade. Det är 1 år mellan alla döttrarna Broham, som börjar 2 år före mig och slutar 2 år efter. De är nog så trevliga, om en aningen för ljuva och rara för min smak, men på sista tiden har de varit alldeles outhärdliga. Detta för att jag också har en bror som inte är 5 år yngre än dem. Faktiskt så är han min tvilling, vilket gör honom till en äktenskaplig möjlighet för vem som helst av dem. Föga förvånande avstod Oliver från att följa med min mor, Penelope och mig på te. Men här följer vad som hände, samt varför jag är nöjd med att jag inte sa det jag hade velat säga, vilket var, tydligen är ni en idiot. Jag tog precis en klunk av mitt te och försökte hålla kvar koppen med mina läppar så länge som möjligt, för att undvika frågor om Oliver, när Mrs. Broham sa: "Det måste vara så väldigt fascinerande att vara tvilling. Säg mig, kära Amanda, hur skiljer det sig från att inte vara det?" Nu hoppas jag verkligen att jag inte ska behöva förklara varför frågan var så urbota dum. Jag kunde ju knappast berätta vad skillnaden var, för jag har ju tillbringat uppskattningsvis 100% av mitt liv som tvilling och har därigenom exakt 0 erfarenhet av att inte vara det. Min avsmak måste ha speglats i mitt ansikte, för min mor gav mig en av sina legendariska varnande blickar så fort jag särade på läpparna för att svara. Eftersom jag inte ville genera min mor, och alltså inte för att jag hade minsta behov att få Mrs. Broham att känna sig klyftigare än hon faktiskt var, sa jag: "Jag antar att man alltid har en följeslagare." "Fast din bror är inte här nu," sa en av flickorna Broham. "Min far är inte alltid med min mor. Men jag skulle ändå föreställa mig att hon anser honom vara hennes följeslagare," svarade jag. "Er bror är knappast detsamma som en make," kvittrade Mrs. Broham. "Man kan ju alltid hoppas," genmälde jag. Ärligt talat, det här var ett av de löjligaste samtalen jag någonsin deltagit i. Och det såg ut som om Penelope skulle ha frågor när vi kom hem igen. Min mor gav mig ännu en blick som sa att hon visste precis vad för slags frågor Penelope skulle ha, och att hon inte hade den minsta önskan att besvara dem. Men så har ju min mor också alltid sagt att hon värdesätter nyfikenhet hos kvinnor. Tja, hon hade alltså gått i sin egen fälla. Jag borde nämna att, fällor åsido, jag är övertygad om att jag har den mest utmärkta modern i hela England. Och till skillnad från att vara icke-tvilling, vilket jag inte har den minsta kunskap om, vet jag faktiskt hur det är att ha en annan mor. Så jag är enligt egen åsikt fullständigt kvalificerad att göra den bedömningen. Min mor, Eloise Crane.